Vi slår upp Esters bok och så läser vi kvällens text från kapitel 5, vers 9 till och med 14. Och sammanhanget är ju att det har varit en fest och Ester och kungen har varit, kungen och Haman har blivit hembjudna till Ester och Ester har sagt att kom tillbaka imorgon också. Och festen har precis avslutats och där börjar vår text. Ester 5, vers 9. Hör så Herrens ord. Den dagen gick Haman därifrån, det vill säga från festen, glad och väl till mots. Men när han fick se Mordokaj i kungens port och denne varken steg upp eller ens rörde sig för honom, då blev Haman rasande på Mordokaj. Men Haman behärskade sig och gick hem. Därefter sände han bud och lät hämta sina vänner och sin hustru Zeresh. Och Haman skröt för dem om sin rikedoms härlighet och om sina många barn och om hur kungen hade gjort honom mäktig och på allt sätt upphöjt honom över de andra förstarna och tjänarna. Och Haman fortsatte. Dessutom lät drottning Ester inte någon annan än mig följa med kungen till festmåltiden som hon hade ordnat. Och imorgon är jag också bjuden till henne tillsammans med kungen. Men trots det så är jag inte nöjd så länge jag ser juden Mordokaj sitta i kungens port. Då sa hans hustru Zeresh och alla hans vänner till honom, låt resa en påle 50 alnar hög och be kungen imorgon bitti att man hänger upp Mordokaj på den. Då kan du glad gå med kungen till festmåltiden. Och Haman tyckte att det var ett gott råd och han lät resa pålen. Du som har läst Esters bok förut vet att Hamans berättelse närmar sig sitt slut. Och om två kvällsgudstjänster har jag förmånen att få predika om Hamans död. Men ikväll så kikar vi på orsaken till hans fall. Vad det är som föranleder vår berättelses skurks slutliga fall. Vad är Hamans, agagitens, stora synd? Är det antisemitism? Att han hatar judar? Eller är det ett våldsamt temperament? Eller är det hans blodtörst? Samtliga dessa försyndelser beskriver Hamans uppträdande och hans liksom personlighet. Det är den här dåliga, ruttna, mögliga frukten som han konsekvent bär genom Esters bok. Men alla de synder som jag precis nämnde är frukter av en väldigt specifik rot som är hans stora synd, som är liksom moden till alla andra synder som vi läser om, som han har i sitt liv, som är liksom som ett stort svart otämmigt hav i hans inre som sen mynnar ut i sin tur i alla dessa andra mindre syndafloder. Hamans stora synd är Hamans kärlek till sig själv, det vill säga Hamans högmod. Och i texten ser vi åtminstone tre sätt som Hamans högmod tar sig uttryck. För det första, hans hjärtliga glädje efter att ha lämnat festen med kungen och Ester. En glädje som grundar sig i vad Haman uppfattar vara sin egen persons liksom betydelse. Sin egen unika ställning i kungahuset. För det andra ser vi hans brinnande raseri som också är ett uttryck för hans högmod. För den väcks liksom i hans inre sekunden han får syn på Mordokaj. Den vrede som grundar sig i att Mordokaj inte igenkänner Hamans storhet, Hamans betydelse. Hur högmodig måste du vara om en enda blick på en enda man som inte reser sig upp för dig resulterar i att du ögonaböj går från ett tillstånd av glädje, förvisso en perverterad glädje, men likväl glädje till ett tillstånd av raseri, går hem och låter resa en 25 meter hög håle i din trädgård som du ämnar hänga upp den här mannen på. Efter att du skrutit om din höga ställning inför din fru och dina vänner förstås, vilket är det tredje uttrycket för Hamans högmod. Hans skamlösa, verbala, offentliga skryt inför vänner och familj. Vänner, låt oss tala kort om högmod. Högmod är en av de mest diaboliska synder som kan begås mot allsmäktig Gud. Eftersom den placerar jaget i centrum för hjärtats djupaste beundran, hjärtats djupaste lojalitet. En plats som borde vara reserverad för Herren vår Gud. Och dessutom föder och ammar högmodet så många andra synder. Vi ser det genom hela Bibeln, men i Hamans fall är det tydligt, och hans begär efter position och erkännande och andra människors beundran leder till en gränslös, blodtörstig antisemitism. En avsky mot hela det judiska släktet som får honom att vilja utrota dem alla, ner till minsta person från riket, från jordens yta. Det är intressant, när jag läste om Haman så började jag tänka på Paulus ord i 2 Timoteus 3, 1 och 2 som beskriver hur människorna i den sista tiden kommer att vara. Och man skulle kanske kunna säga att när Paulus beskriver de här människorna så använder han ett väldigt hamanskt språkbruk. Han skriver till Timoteus, du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta. Det här är Haman. Det här är hjärtat i allt fiendskap mot Gud och hans folk, hans förbundsfolk. Egen kärlek, skrytsamhet, stolthet, högmod. Men vi borde också stanna upp i bävan när vi läser om Haman. För även om ditt och mitt högmod inte tar lika extrema uttryck som i Hamans fall, så är det en text som avslöjar någonting som på intet sätt är unikt för Haman eller andra extrema exempel. Vi alla bär i våra liv spår av samma synd, av samma högmod, av samma självfixering och egen kärlek. Högmod är ju dock en synd som kan ta sig uttryck på så olika sätt. En del av oss är väldigt arroganta. Vi tror att vi är den hemliga ingrediensen i alla rum. Liksom. Placera mig där så blir det instant success. Andra är fåfänga och bryr sig, är hopplöst fixerade vid sitt eget utseende. Narcissus liksom, förälskar sin egen spegelbild. Och ytterligare andra tycker ständigt synd om sig själva och är självupptagna istället på det sättet. Ser inte alltid ut som högmod, men i slutet av dagen är det också väldigt högmodigt, därför att du fokuserar uteslutande på dig själv. Jag har ofta tänkt på, om jag får bli lite personlig, att något av de mest avslöjande bevisen på min egen djupgående korruption och egen kärlek är mina spontana dagdrömmar och fantasier. De här förseglade rummen i mitt inre som jag flyr i så fort jag lägger mig ner på soffan och inte har något annat att tänka på vid första bästa tillfälle. Och jag tror inte att jag är särskilt unik i det här avseendet. Även om specifikationerna i de här scenarierna och föreställningarna kan se väldigt olika ut. Inte nog med att vi nästan alltid spelar huvudrollen i våra egna dagdrömmar och föreställningar och fantasier. Det är också anmärkningsvärt vilka roller vi väldigt ofta tilldelar andra människor i våra föreställningar. Deras rollbeskrivningar kan inte sällan beskrivas som beundrare av huvudpersonen, det vill säga mig. Den gemensamma nämnaren i så många av våra dagdrömmar och fantasier är att vi själva står i centrum för andra människors beundran och applåder. Jag skriver en bok som blir liksom hyllad överallt. Jag står inför en sal med tusentals talare och allas blickar liksom är fästa på mig. Jag erkänns. Jag syns, jag uppskattas, jag hörs, jag blänker och skiner och bländar och äntligen får jag den uppmärksamhet som jag helt uppenbart förtjänar. Äntligen igenkänns mitt geni, äntligen spelar jag roll. Enorm roll, större roll än dig. Det var en slump, om vi nu tror på sånt, att jag pekade just på Johnny. Jag har ingen beef med honom i mina föreställningar, utan jag kunde lika bra ha pekat på någon annan. Till och med, om jag ska fortsätta vara personlig, till och med i så kallade fromma fantasier där jag fantiserar mig bort till liksom en sen natt inför korset i Guds hus, ensam på mina knän där jag ropar till min Herre, så lyckas alltid någon stackare smyga förbi i rättan stund för att se min fromhet och berätta det för alla han känner typ, och så blir min liksom fromhet någon löpsedelmaterial typ. Så du och jag sätter måhända inte upp pålar på altanen där vi liksom planerar att hänga upp dem som inte är lika imponerade av oss själva som vi är, av oss som vi själva är. Men inte allt för sällan spelar vi upp såna här scenarion i våra egotrippade skallar. Eller så gör vi liksom en humble brag i konversationen, liksom lite så här by the way med kollegan. Eller så räknar vi antalet likes på Facebook eller något annat. Och detta, vänner, är ett nattsvart högförräderi mot kungars kung, som R.C. Sproul brukar säga, ett kosmiskt högförräderi, därför att i våra hjärtan söker vi avsätta Gud, avguda Gud och placera oss själva på hans plats. Och som jag nämnde i början så kommer Haman inom kort att straffas för sitt högmod. För Ordspråksboken 16:5 säger att Herren avskyr de högmodiga. De blir verkligen inte ostraffade. Och Ordspråksboken 16:18 säger att stolthet går före undergång och högmod går före fall. Vad gäller dig och mig som är i Kristus och vet att Romarbrevet, det 8:e kapitlets inledning, lär att för den som är i Kristus finns ingen fördömelse. Därför att fördömelsen har ju redan blivit placerad på Kristus. Så dödar vi kanske mest effektivt våra höga tankar om oss själva genom att ständigt i våra tankar springa till och predika för oss själva om honom som var till i Guds gestalt men inte räknade jämlikheten med Gud som segerbyte, utan istället utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Som när han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Också en typ av påle. Ingen är så hög som Kristus och ingen har ödmjukat sig så lågt som Kristus. Detta är någonting vi tar med oss nu när vi alldeles strax ska fira nattvard. Att det är vid detta kors som vi faller ner och ropar till honom som hängde där men inte längre hänger där. Och vädjar till honom. Och låt mig citera ett par ord från en bön i den här klassiska bönboken Valley of Vision. Krossa till små bitar denna dagon av stolthet inför din närvaros ark. Förgör detta babel av höga tankar om mig själv och skingra dem med vinden. Jämna med marken mitt rebelliska hjärtas Jerikomurar. Och då ska nåd vara min erfarenhet och mitt rop. Amen.